Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Howdy potato, och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Den som sitter i soffan nu kan ju ha lite handuppräckning för sig själv och gissa exakt hur nöjd jag är med introt. Det går alldeles utmärkt att gissa, och svaren kan ni skicka in till tittarservice på SVT. De har inget intresse av det, men de gillar säkert att få post. Det var väldigt roligt att Bruce ville göra en liten påa, och jag tackar Erik Modin återigen som svalde stoltheten och plockade bort sin egen röst och la in Bruce istället, eftersom Bruce har varit gitarrist i Kiss och det har tyvärr inte Erik ännu. Men om du någonsin skulle bli det, så är du hjärtligt välkommen att göra ytterligare ett tredje intro till Alex Room Service. Det var trevligt att träffa många av er uppe i Stockholm. För er som inte var på Kiss in Time så finns mina föreläsningar filmade, och det kommer fler filmer hela tiden. Jag samlar dem i en liten spellista på min YouTube-kanal. Min YouTube-kanal heter 12vis77, för den som inte visste det. 12vis77. Där finns en spellista som heter Alex Room Service, i vilken jag samlar låtar jag pratar om här på podden. Men jag har även gjort en spellista som heter Alex Room Service Live. Där kan man nu se Kiss i Sverige-föreläsningen ifrån Rydals museum, och man kan se lite olika versioner av det jag gjorde i Stockholm. Lite syn på ljudet i Stockholm. Folk respekterar inte att hålla käft när någon står på scen och pratar. Det handlar absolut inte bara om min grej, utan det handlar om att man kan väl ha lite hyfs i kroppen, liksom, att om någon dessutom på scenen ber en hålla käft, så kan man ju göra det. I övrigt är jag inte bitter. Jag märkte inte så mycket av sorlet faktiskt på scenen. Jag ville mest att de som satt nere skulle höra, framförallt de som satt långt bak. Så, men ja, vi får hoppas att nästa Kiss in Time, om det blir något, har en bättre lokal och tydligt avskilt, att den som, när det står någon på scenen, kan man ju släcka lokalen så att det är fokus på den på scenen, och så kan man skicka ut alla som inte vill lyssna. För man måste inte lyssna, det finns absolut inget krav på det, men då kan man ju vara någon annanstans och inte förstöra för dem som vill. Enough of that. Det var väldigt roligt. Bruce Kulick var fantastiskt trevlig. Jag kommer att återkomma till honom flera gånger under andra poddar, för han förtjänar faktiskt, precis som dagens personlighet, så förtjänar Bruce definitivt mer uppmärksamhet för vad han har gjort innan och efter Kiss. Och under Kiss, självklart. Men ja, vi närmar oss inte slutet på någon podcast än så länge, så att det finns ju alltid grejer att prata om. Det är väldigt många som har hört av sig och ringt in, och telefonerna går varma här. Jag har 14 pers som jobbar, sitter ute i trapphuset och jobbar. Det ringer hela tiden och folk önskar grejer till podcasten. Det är jättetrevligt så, men sluta ringa, för de hinner inte. Det är bättre i så fall att ni kommer hit personligen eller någonting. Eller skriver ett brev kanske, eller något sånt som någon postanställda får öppna och så vidare. För det blir väldigt jobbigt för de stackars telefonisterna där ute. Som pratar så att öronen är helt varma på dem. Men önskemålen är trevliga. Jag har fått på senare tid, så är det någon som ville ha en fördjupning i ämnet Kiss Army. Jag vet inte om jag har så mycket att säga där, kanske. Någon har önskat en Eric Carr-special. Det är väl i det närmaste självklart att det kommer en Eric Carr-special, men jag kanske håller på den till november, eftersom det då är 25 år sedan han tyvärr lämnade oss. Eller så kommer den tidigare. Man vet aldrig riktigt. Det kan bli precis hur som helst. Andra önskemål har varit någon turné hit. Och det finns ett ständigt önskemål på Revenge och Carnival of Souls. Men där sa jag faktiskt till Bruce, om jag får droppa honom lite, när vi pratade lite privat, att du borde komma tillbaks och göra Carnival of Souls rättvisa. Därför att det är en skiva som är väldigt... Den är bortglömd i Kiss-kanonen och... Ja, det heter det säkert. Den är bortglömd där och väldigt underskattad, och det finns säkert hur mycket som helst att prata om, och vi vet nästan ingenting om den. För det enda vi hade fokus på, det var att den kom mitt emellan MTV Unplugged och Reunion. Eller den spelades in då, den kom ju inte då. Så att Där finns ju mycket att prata om, och det får vi väl säga. Jag hoppas att vi kan utröna det en gång tillsammans med Bruce, eftersom han är en sån som tycker om att prata om grejer och kommer ihåg grejer från inspelningar och sånt, medan andra inte gör det på samma sätt. Ett av de största önskemålen jag har haft är dock dagens person, Vinnie Vincent, eller Vinnie Vingmutter, även kallad efter en turnékrönika jag skrev för många herrans år sedan. I vilken jag även... Nej, det var en annan krönika. Jag beskrev Vinnie Vincent som ful i Lick It Up-krönikan i Destroyer, vilket gjorde en person väldigt arg på mig. Tyckte det var ett påhopp i en annars bra krönika. Jag kan ha mognat så pass mycket idag att jag kan hålla med honom till viss del att det var ett påhopp. Men jag tycker fortfarande att det var ett roligt inslag i min krönika. Så att jag tänker inte be om ursäkt för det. Men jag kan förstå din synpunkt också. Jag kommer inte ihåg vem det var. Vi hade en ganska lång diskussion och han blev argare och argare på mig. Känns det som, jag hoppas du inte är så arg längre. Det var inte illa ment mot dig eller egentligen mot Vinnie. Utan det var bara något som man skrev i stridens hetta. Roligt var det i alla fall. Vinnie Vincent då, ja, en podcast om honom, jag skulle kunna, alltså, vad har vi på Vinnie? Jo, han var med i Kiss under några år. Han gjorde sig ovän med bandet så många gånger och fick sparken så många gånger så det är nästan omöjligt att räkna. Problemet var att han var en fantastisk låtskrivare och han faktiskt räddade bandet i viss mån, eftersom han kom med låtarna som fortfarande spelas. Medan många av de andra låtarna på de här skivorna är bortglömda. Nej, det är de inte. Men och Kiss spelar inte ovanliga låtar, så är det. Vinnie Vincent kom in i bandet som en, inte räddande ängel, men han kom in som någonting nytt och han passade in eftersom han var fräsigare än Ace, om man får säga så. Han var mer metal än vad Ace var. Och Kiss ville gå åt det hållet med Creatures of the Night-skivan. Ska man då köra en hel karriär på Vinnie, då har vi att prata om i 66 timmar ungefär. Och det tänker jag inte göra nu, utan då är det bättre att dela upp det och ta någon specifik grej och så vidare. Och det är precis det jag har tänkt göra. Därför att jag tycker väldigt mycket om Vinnie Vincent. Det finns väldigt många historier om honom. Det finns väldigt många dumma historier om honom, hur elak han är, hur dum i huvudet han är och så vidare. Det stämmer alldeles säkert. Jag har bara en enda erfarenhet av Vinnie Vincent, och det var när jag och Sverre, först jag själv och sen jag och Sverre, träffade honom i Malmö 1996. Och han var så genomvänlig. Han var omtänksam, han tog sig tid med oss. Jag fick utanför KB i Malmö när han anlände, så stod jag väl ensam där, och eller om det var någon enstaka person till, för alla var ju inne på Kiss Expot, och han signerade glatt min Kiss-story-bok. Och tog i hand och lite sådär, han hade ont i något finger eller så, men han var jättevänlig. Sen var det Q&A och då var han vänlig, och sen spelade han live, eller vad man ska kalla det för, och då såg han uttråkad ut. Sen stack vi, efter han hade gått av scenen så stack vi till hotellet, och då kom han där och då fick vi varsin bild med honom som blev skitbra, och han var verkligen, ja, tack så mycket och vänlighet. Så jag har bara personliga, min personliga erfarenhet av Vinnie är bara trevlig. Däremot så är det så många som har berättat att han är svår att jobba med och så vidare. Så jag tror på det. Det är absolut inte så. Jag vill inte försköna honom här på något sätt. Utan han har nog sina personliga demoner. Och han kanske är mer dum i huvudet än många andra. Men ja, ibland så får man låta det stå för dem som säger det. Och så får man själv bara gå till vad är min upplevelse av det här. Så man kan glädjas åt den istället. Det jag tänkte prata om idag är en liten kort period Vinnie Vincent, men kanske den viktigaste av dem alla. När Still on Fire-boken kom 88 blev det väl, för bilderna är ju från 88-89. Var det efter sommarturnén eller turnén? Ja, det var ju där någonstans. Så fanns det i längst bak i boken fanns en bootleg-diskografi. Hade aldrig talat om bootlegs innan, det var då konsertupptagningar på skiva. Så var, köpte man dem också på Domus och Tempo? Nej, det gjorde man ju inte. Jag ville ju ha de här skivorna. Jag förstod att de kanske var lite svåra att få tag i. Men jag ringde ändå ner till en väldigt underlig skivbutik i Helsingborg. Som låg bredvid Röda Kvarn-biografen. En litet kyffe in där. Och jag misstar alltså inte mig. För er helsingborgare så misstar jag mig inte. Och tror att det här är den heavy rock eller vad, heavy rock specialisten eller sånt. Nej, absolut inte. Det här var en skivaffär som låg bredvid Röda Kvarn, väldigt kort period. Jag köpte en skiva av Overkill där efter att ha sett dem på MTV, och det var de som så att säga introducerade mig till de fysiska bootleg-skivorna. För jag ringde ner dit och sa: hej, jag undrar om ni har några bootlegs med Kiss. Och de knorrade lite och så sa: du får komma ner hit. Och så gjorde jag det, och så hade de under disk, alltså inte ute i hyllorna, under disk hade de 2 stycken bootlegs. Den ena var Destroys Anaheim part 1 och 2. Det vill säga återutgåvan på Destroys Anaheim som kom på Tempest Records. Så den kom väl 89, så det är väl där vi är. Och den andra, och den var jag sådär intresserad av. Det var ju coolt, men den var inte med i Still on Fire, så den kändes inte så officiell. För det blev lite det att det som var i Still on Fire var ju officiella bootlegs, fast det var bootlegs. Svårt att förklara. Det som de också hade, det var Vinnie Vincent Invasion, dubbel LP:n. Alltså inte studioskivorna, utan bootleggen som var allra sist i bootleg-diskografin. Och jag bara, wow. En sån som är med i boken, den vill jag ha. Och den kostar något hiskeligt, om det var 180 eller 220 kronor. Det var något, ja, det var något fruktansvärt vad den kostade pengar. Men den köpte jag. Jag åkte hem, och på skiva nummer 1 har vi på sida 1 7 demolåtar. Varav den sista inte riktigt lät som Vinnie, men det fattar man ju inte då. På sida 2 hade vi 3 av låtarna från första sidan, fast i andra versioner. Och sen började det bli lite Kiss Live 84, som gick för sakta. Så Paul pratar så här när han pratar, fast inte med den dialekten. Och sen var det lite fler demolåtar och så vidare. Men det var just den där första sidan med 6 låtar på som jag blev helt... Vad fan är det här? Det här är ju så fantastiskt bra. Så jag får ju magknip. Plus att jag kände ju igen, kan jag ju säga. Jag kände ju igen vissa av låtarna. Eftersom en låt som Boys Are Gonna Rock, jag hade ju hört Vinnie Vincent Invasion. Men i Boys Are Gonna Rock så hörde man att där är någonting där som jag har hört någon annanstans. Vad kan det vara för någonting? Jo, det var ju versen i And On The Eighth Day med Kiss från Lick It Up-skivan. Och sen hade vi Back On The Street, den hade jag nog hört också. Ja, det hade jag ju, för den är med på första Vinnie Vincent Invasion. Och de andra låtarna, men sen var det en låt som heter Gypsy In Her Eyes, som jag håller som en av de absolut bästa outgivna Kiss-relaterade låtarna någonsin. Det har vi pratat om i min sån här demo topp 10-lista. Men den är värd att nämna igen, att den här versionen av Gypsy In Her Eyes på denna skivan, det är... Ja, det är kanske 80-talets allra bästa låt. Alla kategorier och alla band, faktiskt. Om man frågar mig. Vad var då det här som var på den här första sidan, på första skivan nu, den här bootleggen? Jo, då stod det Warrior Demos eller något sånt. Och vad fan är Warrior? Ja, då visade det sig, om man läste på lite, vad man nu läste, om jag läste i Strike eller om jag läste på någon annanstans, att Vinnie hade ett band innan Kiss som hette Warrior. Och det här var ju sånt, det blev en myt om detta, man fattade att man visste inte riktigt, man visste inte vad man skulle kolla, och det verkar som att Warrior fanns några år innan Kiss, och att Vinnie spelade där och skrev många låtar, och sen så hamnade han i Kiss på någon vänster och sådär. Jag tänkte, vi kan väl reda ut Warrior idag, så att ni går härifrån med lite mer kunskap om just Warrior. För är det någonting som inte stämmer, så är det ju att det var ett band, eller jo, ett band var det väl på sitt sätt, men och framförallt att det var ju inte så länge, för det var ju kanske 4 månader eller 5 månader. Så länge fanns de. Och så kan vi bara precis bena lite på de här demolåtarna, så vi vet var vi står och vad som finns och så vidare. För det finns lite andra grejer också med just Warrior. Och innan vi börjar helt med Warrior, så på den här vinylbootläggen, låt nummer 7 blir det väl då, på sida 1, Steal Away. Det är alltså en gammal Poison-demo från mitten av 80-talet. Så alla ni som har vinylskivan och har Steal Away i sin lista som Vinnie Vincent-demo, stryk den. Den har ingenting med Vinnie Vincent att göra. Det var precis som alla de här Fancy Fair och Fancy Mix, där man blandade hejvilt med andras låtar och kallade det för Kiss-demos, därför att det var ingen som kunde kolla det på internet ändå. Warrior då? Ja, vad hände med dem, eller var kom de ifrån? 1979 så började ett band som hette, eller så fanns det ett band som hette New England, som släppte en platta. Paul producerade den och är till och med och sjunger, tror jag, på någon av låtarna. Och New England var förband till Kiss under en del av Dynasty-turnén och så vidare. De fick en liten hit med en låt som heter Don't Wanna Lose You, eller något sånt, Don't Ever Wanna Lose You. de var inte jättebra. Ja, det är helt okej musik, men det är inget som jag hoppar högt över. Och de släppte några plattor till och fortsatte kämpa på och blev aldrig någonting. Utan de höll sig sådär som ett förband, förbandsnivå. Och tidigt 1982 så höll de på att spela in sin, eller skrev sin fjärde skiva. Och skulle spela in den i Massachusetts någonstans. Nej, New York. Då har vi medlemmarna Gary Shay på bas, Hirsch Gardner på trummor och Jimmy Waldo på keyboards. Det är de här tre som är the core. Sen har de en gitarrist som heter John Fannon. John Fannon hoppade av bandet här på våren 1982. Mitt under där, nu ska vi spela in den nya fjärde skiva. Det ställde ju till det lite för det här bandet New England som letar efter en ny gitarrist. Och självklart, som med alla andra Kiss-historier, så beroende på vem man då frågar av de här tre, så gick det till på lite olika sätt när de letar efter en ny gitarrist. Men vad som verkar stämma är att de testar lite andra gitarrister, bland annat Charlie Hoon som spelade med Ted Nugent på den tiden och som varit med i Foghat i 20 år nu för tiden. Fantastisk gitarrist och sångare, om du frågar mig. Några andra som jag inte känner till, men mitt i alltihopa så, återigen, beroende på vem man frågar, så antingen så fick bandet i form av Hirsch Gardner, trummisen, ett samtal ifrån dels Lenny Petsy från Epic Records och dels från Gene Simmons, som hade, båda hade hört att de letar en gitarrist och att det finns en ung kille som heter Vincent Cusano som letar efter ett band. Däremot så påstår Jimmy Waldo, keyboardisten i bandet, att det var han som själv ringde upp Gene Simmons som då föreslog Vinny. Så det, ja, historierna går isär. Men på något sätt på våren 82 fick de kännedom om en ung kille som hette Vincent Cusano, som nu hade skrivit lite låtar med bandet Kiss, eller med Gene Simmons och Paul Stanley, och nu letar efter ett band att spela i, därför att Gene tyckte han var för kort för att komma med i Kiss. Det var det som var, enligt Jimmy Waldus, var det att han var för kort. Det kan man ju fundera på Eric Carr då, men ja, antagligen så, ja, de kanske kände redan att nej, vi får nu hitta någon annan. Jag vet inte. Så vad som hände var att New England, de tre återstående medlemmarna, skickade lite låtar till Vincent Cusano som sa, jag tycker inte om det här, här är mina låtar som jag har spelat in. Och då fick de lite pre-production-grejer. Vinny jobbade vid den här tiden i en gitarraffär som hette We Buy Guitars i Los Angeles. Och han hade tillgång till en studio där i den affären, längst bak någonting. Och där kunde han sitta och göra lite hemsnickrade demos. Och ibland satt han hemma med en keyboard och sådär också. Finns lite av detta ute faktiskt. Vi har en Back on the Streets-version där Vinny sjunger och spelar gitarr och bas, och sen har han den andra låtskrivaren, Rich Feynman eller vad han heter, som spelar trummor, och det är då inspelat i den här gitarraffären, tror jag. Tillbaka till Warrior, tillbaka till att Vinny tyckte inte att New Englands musik var så avancerat bra, så han skickade sin tape med sina låtar, och det tyckte New England-killarna var bra. De tyckte det var bra skit, så ja, men vad fan. Du får ta och pillra dig hit till Boston och jamma lite. Och det gjorde Vinny lite sådär. Boston, vad ska man göra liksom? Men han sätter sig på plan och åker till Boston och de jammar och det funkar. Det sitter jävligt bra. De hade redan repat lite på låtarna de hade hört, och Vinny åker dit, pluggar in gitarren i en Marshall och det bara sitter. Vinny sjunger alla låtarna, Jimmy Waldo och Hirsch Gardner sjunger såna här background vocals. Men Vinny är lead vocalist här just nu, och det tycker jag är fantastiskt, för jag tycker han har en väldigt behaglig röst, en väldigt, nästan lite desperat röst, som jag är väldigt förtjust i den. Så de repar lite, men Boston är ju inte det bästa utgångsläget för ett band som vill bli någonting, så de flyttar till Los Angeles. De börjar ana lite att Vinnys ego kanske är större än vad det borde vara, trots att han inte är någon alls, men de hänger med för de tycker det är så pass bra, New England-killarna, så de flyttar till Los Angeles. efter bara ett par dagar i Boston. Det var alltså verkligen ingen lång tid, och det var inte det att de bodde där 6 månader eller någonting, för det här är en väldigt kort tidsperiod. Jag antar att vi är någonstans i maj nu, om jag gissar det rätt, 1982. Så de slänger in alla sina grejer i en bil eller en buss eller på en cykel, i en cykelkorg, och så flyttar de till Los Angeles och har bestämt sig för att men vi är så pass bra så det här kan ju bli någonting. Vi kan inte fortsätta med New England, för vi är inte New England längre, utan vi får ha ett annat namn, kanske Goliath eller kanske Warrior. Och det blev väl Warrior, men de hann aldrig bli ett riktigt band, och de hann aldrig göra någon logotyp och aldrig spela in någon skiva eller någonting, utan de, det blev Warrior som ett arbetsnamn på ett band. Och där är vi nu i Los Angeles på sommaren 1982. På dagarna repade Warrior på Sunset Boulevard, SIR Studio såklart, och på kvällarna så jobbade Vinnie med Kiss på Record Plant, spelade in I Love It Loud och så vidare. Och där fanns då lite låtar. I Love It Loud hette Loud and Proud vid den här tiden, och den gav Vinnie till Kiss, medan Boys Are Gonna Rock, den ville han nog ge till Kiss, men det blev ingenting, utan där snodde man som sagt versen till nästa skiva, till låt på nästa skiva, medan Boys Are Gonna Rock inte riktigt, va? Jag vet inte, det funkar väl inte för Gene och Paul antagligen. Vi kan ju även notera att det är nu på sommaren 82 här som Gene skriver Not For The Innocent och spelar in den i en demoversion med Paul på sång också. De delar på sången. Jag vet inte hur många av er som har hört den. Den har flugit under radarn i rätt många år, men den är helt fantastisk. Strukturmässigt är den väldigt lik Lick It Up-versionen, men här var alltså en låt som var påtänkt redan till Creatures. Och den var påtänkt som en sån här Paul och Gene, då Shout It Out Loud, man sjunger lite över varje. Jag kan se till, jag skriver upp här så att jag lägger till den i min sån här lista då, Alex Room Service på 1277 YouTube-kanalen. Så att ni får höra den, för den är värd att lyssna på. Och den är så inspelad, mixdatumet är augusti, men den är inspelad på sommaren 82. Ace är fortfarande en medlem i Kiss här, men han är ju inte inblandad i Creatures alls. Först var det ju att han spelade på några låtar och så, men sen, vi vet ju idag att han är bara med på omslaget. En låt som det ryktas om är att man spelade in Back on the Streets till Creatures of the Night-skivan. Jag hoppas det är sant. Det kan jag säga. Jag hoppas verkligen det är sant att det finns en Back on the Street med Paul på sång, speciellt med Paul från 1982 med den rösten han hade då, för då var han ju typ som bäst. Men vi kan inte bekräfta det. Det har aldrig läckt ut en version, och ja, det finns inget paperwork eller sådär. Det finns ju ett sån här omslag, ett tidigt omslag på Creatures som är okroppat, där den står med, men ja, är den fake eller inte, vem vet. Och vad skulle det betyda att det stod, de kanske bara fyllde ut lite space med att skriva någonting snabbt och få se hur det blev på omslaget och så vidare. Jag hoppas den finns, och jag hoppas att vi någon gång får höra den. Det är lite sån, lite som Life in the Woods var för, en liten helig graal att få höra, eftersom låten är fantastisk och att det var kul att höra Paul göra den. Lite annat som händer är att någonstans här på sommaren så blir CBS intresserade av Warrior och erbjuder dem lite studiotid så att de kan få spela in lite av sin musik och liksom visa ut vad det är de har. Och det är det här vi ska vara jäkligt tacksamma för. För det betyder att det vi har på den här LP-skivan, botläggen på sida 1, förutom den sista låt nummer 7 som är en Poison-demo, det har ni väl antecknat, det är att vi har 6 låtar inspelade på Record Plant i Los Angeles som är Warrior på sommaren 1982. Det här är alltså samtidigt som man spelar in Creatures of the Night-skivan. Det här ska man verkligen måste vara lite medveten om, att Vinnie här springer mellan 2 band och 2 inspelningar. Så det vi får på den här 6-låtars-tejpen är Boys Are Gonna Rock såklart, och Gypsy in Her Eyes som jag har pratat om. Sen får vi Back on the Streets i en bra version. En låt som kallas för lite olika saker men som heter I Need Love. En annan låt som kallas för ytterligare lite olika saker men som heter It's Not Pretty. Och en sista låt som heter Baby Oh Why. De här är jäkligt bra allihopa. Det hörs att det är en demo. Ingen jättedynamik, men det finns fantastisk kvalitet på de här nu. Inte så ruffig kassettkvalitet som det är på vinylbootläggen, utan det finns faktiskt en masterkassett ute nu för den som känner till det eller vet vad man ska leta. Och det här är ju Vinnie Vincent i sin prime. Han har ju inte blivit formad av Kiss ännu, men han har samtidigt inte blivit jätte egocentrerad, utan här är bara sex jävligt bra rocklåtar från tidigt 80-tal. Och det är ju jäkligt viktigt att tänka på det också, att Vinnie kommer ju snart att bli en världsstjärna och så, men här är han ju absolut ingen, så det är ingen som vet att, alltså om det är någon som är något av de här, så är det ju de andra tre, för att de har ju ändå släppt några skivor och turnerat och haft en liten hit och så, men det är ju inte ens någon som vet vem de är, om man ska vara riktigt ärlig. Vem fan är Jimmy Waldo liksom? Where's Waldo? Så vi har sex låtar som är väldigt, väldigt bra. Och jag ska se om jag hittar dem, om det är rätt versioner. För det är återigen, det som finns med Vinnie, det är så svårdaterat. Och folk kallar olika saker för olika grejer. Och man hör inte skillnad på sångar och så vidare. Det är jäkla... jäkla mess att rota runt i. Jag ska säga så att jag hittar de här sex versionerna, eller i alla fall de jag hittar, och jag lägger dem i spellistan också. Jag skriver upp det här. Plus Warrior. Och sen kommer vi till det fräsigaste av allt, och det är det som är lite mer dolt under ytan. Och det är att samtidigt som Kiss repar, för de repar också på SIR Studios, så repar Warrior i rummet bredvid, eller ja, samma korridor. SIR är ju inte en, det är inte 6 kvadratmeter stort, utan det är många studios, och beroende på hur stort band du är kan du låna olika storlekar på studiorna och repa i. Kiss repade där såklart på sommaren, och det gjorde Warrior också. Och då har vi, jävlar i mig, en tape på 5 låtar där Warrior repar. Det här hade kanske varit av marginellt intresse, eftersom vi nu har väldigt fina demolåtar, om det inte hade varit för 2 låtar. Och av de här 5 låtarna så är det Back on the Streets, en av låtarna. Och den är, alla låtarna är instrumentala, så det är ingen sång på dem, vilket är synd. Men så är det. Det är tydligt att det är replokal, det är tydligt att någon har ställt bandaren där bara. Det är liksom ingen stereomix, det är ingen mix alls, utan det är bara en bandare i en replokal, så du hör när man tappar trumpinnen och sådär. Back on the Streets är med, även Baby O.Y. och I Need Love, de här tre låtarna som finns på demon. Men sen är det 2 låtar till. Den ena kallas för Hot Nights, vilket säkert stämmer. Instrumental metal-låt, hygglig. Men den andra och den sista heter Betrayed. Inte Betrayed som i Hot in the Shade, Gene Simmons-låten. Men det hör till saken att en låt som heter Betrayed testades inför Creatures. Och det här kan mycket väl vara den låten, eftersom detta är Vinnie Vincents band och han skrev fler låtar till Creatures. Dessutom hade den passat på Creatures. Det är en jäkligt bra låt. Det är synd att det inte är någon sång på den, för då hade man fått höra melodier och så vidare på ett annat sätt. Men det är värt att notera att det finns en Betrayed. Jag ska se om den finns ute så att ni kan lyssna på den också. Annars ska jag göra en YouTube-grej själv av den. För att den är viktig i Kiss-historien. Det hör dessutom till saken nu att en av medlemmarna i New England nu säger att medans vi repade på de här låtarna nu, det var nu Kiss upptäckte oss och Vinnie Vincent. Och jag tror det var Jimmy Waldo som sa det i en intervju. Och det passar inte alls in med historien om att det var Jimmy själv som ringde upp Gene och sa... eller att Gene ringde upp Gene och Gene sa att det finns en gitarrist som heter Vincent Cusano. För det är ju en månad innan liksom. Så att det är det jag menar med att det är jäkligt svårt att hålla reda på eller förstå riktigt hur saker och ting hänger ihop. Men jag antar att de ändå hörde av sig på våren och att Kiss var väl medvetna om, eller Gene i alla fall, att där står en kille i rummet bredvid här nu som jag har skrivit lite låtar med och så vidare. För det verkar ju konstigt annars att det är där man upptäcker Vinnie. Ja, jag får inte ihop det riktigt. Jag tror det är en efterhandskonstruktion bara för att ja, där sitter väl ingen med en podcast och tänker gråta i detta 30 år senare liksom. Som vanligt. Men det finns det visst det, så att tänk på det när ni pratar, att ni vet aldrig när jag dyker upp där och tänker analysera det. Sommaren 82 och Kiss håller på att spela in Creatures och Warrior repar. Men det blir ju här någonstans som det är väldigt, står väldigt klart att Ace inte tänker vara med i Kiss. Så medan medan man spelar in skivan så använder man sig av Vinny rätt så mycket. Och han har ju skrivit flera av låtarna på skivan tidigare också. Så att det var ju bara in med honom. Och sen så då, han var för kort och jag vågar gissa på att han var för flashy. Eftersom någonstans i Kiss kontrakt står det ju det här att det jag tror att tre originalmedlemmar utgör bandets stomme. Oavsett vilka medlemmar. Och att tappa Ace skulle därför vara göra att kontraktet, skivkontraktet de har med Polygram ställs som ända. Och därför vill de göra allt för att det ska se ut som att Ace är med. Man gör till och med den här Europa-promoturnén i november och tvingar Ace att spela playback till lite låtar och sånt. Därför att illusionen måste upprätthållas eftersom Kiss nyligen har blivit så att säga uppköpta, eller inte Kiss, men Casablanca har blivit uppköpta av Polygram. Polygram vill göra sig av med de här stora bjässarna som de inte tycker är någonting längre. Kiss är ett av de banden. Lyckligtvis, eller motsatsen, beroende på vem man är då, så upptäcker ju Kiss det här att Polygram har börjat skeppa en massa reaskivor till Europa, vilket det står tydligt i kontraktet att de inte får göra, och vips så stämmer Kiss Polygram för en massa miljoner, $6 million solution, vi har pratat om det tidigare. Pyrrhus-seger, de vinner rättsfallet, men de vinner inga pengar, och de vinner framförallt en jävla massa badwill med skivbolaget, vilket man inte vill ha när man är ett band på nedgång. Warrior är kvar, repar och har spelat in sin demo, men CBS, ja, de tackar, men nej, vi bryr oss inte om det här. Och det är någonstans där som Warrior börjar cracka ihop. Så de har alltså börjat i maj, kanske april-maj. Och någon gång här i augusti-september så går det åt fanders. Jimmy Walder, han säger att de tyckte om att repa i början, men Vinnies ego blev för stort, bla bla bla. Den här gamla historien, och det kanske stämmer. Jag har ingen anledning att misstro det. Men jag tror Vinny var lite målmedveten också. När det inte blev som han ville blev han lite tjurig. Problemet är att det är lätt att bli tjurig om man är Gene Simmons och en världsstjärna. Är man Vinny Vincent och ingen, eller Vincent Cusano och ingen, då är det jäkligt svårt att bli lite tjurig mot skivbolag och så vidare när de inte vill göra som han vill. Så därför, när Kiss kommer med erbjudandet någon gång i, ja det blir väl där i oktober-november, att du, vi behöver en gitarrist här till turnén för att Ace kommer inte göra det. Så det är i det närmaste självklart att Vinny tar den. Det hade väl vem som helst gjort. Den här första fotosessionen, om ni hittar bilderna, han står med stråken och så vidare. Det finns en hög med bilder. Okej, hade ju några. Titta väldigt noga på skorna, eller på bootsen han har där då. För det är Ace gamla 74-75 boots med blixten. Men man har svärtat ut blixten och sytt på någon slags metallfolie-grej, silverfolie på knäna istället. Men titta noga, om ni hittar högupplösta bilder på det, så ser ni att det är Ace gamla stövlar han har på sig. Vilket kan vara en bidragande faktor till det här gamla klassiska, att de hade inte sina dräkter på första Creatures of the Night-giget. De hade inte Creatures-dräkterna, utan de fick ha Love Gun-dräkterna. Och det har man ju skrattat åt i många år, för det finns inga bildbevis och så vidare. Men det kan absolut vara så att eftersom det blev en snöstorm och så vidare, någon har plockat ihop dräkter. Det behöver inte ha varit att de hade Love Gun-turnéns dräkter med patronbälte och allt, utan det kan ha varit att ja, vi får hitta lite boots och hitta lite överdräkter. Så det hade ju varit jävligt kul att se bilder från den spelningen som var perfekta, så att man fick se huruvida det faktiskt stämde. Sidospår igen. Men Warrior dör där. Någonstans i sen sommaren, tidig höst 82. Det blir inte mer. De spelar in 6 låtar i studio och vi har 5 låtar när de repar. Det är allt. Finns inga bilder. Finns inte minsta lilla tillstymmelse till foto eller film eller någonting. Och det finns framförallt inga outtakes. Så alla ni som har Warrior Demo som 27 spår och sådär. Jag har sett det i vissa listor. Då har ni glömt att lyssna på dem. För att det står väldigt tydligt om man lyssnar, om man tar Boys Are Gonna Rock version 1, 2 och 3, att för det första, antingen är det så att det är samma, exakt samma version tre gånger fast med olika kvalitet, för det kan det ju vara. Att man har ett kassettband här och ett kassettband där. Eller så har ni då, som är det allra vanligaste, så har ni Warrior Demo 1, då är det den riktiga. Warrior Demo 2, då är det Innovation Demon från 85. Och Warrior Demo nummer 3, det är studioversionen från plattan 86. Men det är sånt, man tänkte inte på det på samma sätt när man samlar kassetter på 80-talet. Idag sitter det folk och gör podcast som detta och verkligen djupanalyserar eländet och då, och försöker reda upp det sen för er skull, så att ni kan ändra era kassettmanslistor nu när ni skickar runt och byter med varandra och har er. För så att vi har rätt för oss, det är det jag vill komma fram till. Vi ska ha roligt tillsammans och vi ska ha rätt information i den mån den går att frambringa. Jag har precis sett att det finns de här Three Sides of the Coin-snubbarna har gjort en 2 timmars intervju till exempel med Hirsch Gardner, trummisen i New England. Jag pallade en halvtimme och då hade han fortfarande inte sagt någonting alltså matnyttigt, utan vi blev återigen, eftersom de tre, jag tvivlar inte på deras intresse alls, men de har ju inte någon jättekunskap, känns det som, för att när de då sitter med Hirsch Gardner, då skulle man verkligen vilja bena ut dag för dag vad de gjorde sådär. Men jag tycker de misslyckas. Jag ska lyssna på hela ändå och jag kanske återkommer med någon rättelse till den här podden sen, det vet man aldrig. Det här är liksom inget hugget i sten, utan detta är ständig work in progress såklart. Men jag tycker det är synd. Jag tycker det är att slösa bort en bra intervju är att inte vara helt sådär superförberedd, superpåläst, utan utgå lite från att jag vet redan allt, jag vill bara ha det bekräftat av dig som var med. Det tycker jag är en jättekonstig ingång till att göra en intervju. Men vad ska vi säga mer om Warrior? Det finns inspelningar efter Creatures innan Lick It Up, troligtvis, för det är väl lite oklart här. Jimmy Waldo har lite blandade tidsuppfattningar ibland, som sagt. Men någon gång där i mitten av 80-talet så hörde Vinny av sig till Jimmy Waldo och bjöd hem honom till sig, och då satt de i hans lägenhet i Hollywood, i Vinnys lägenhet, och spelade in några låtar. Det där hade ju varit fantastiskt att höra. Och sen spelade de även in lite i Boston och så vidare. Så att det finns grejer kvar vi inte har hört där, och det är ju helt fantastiskt. Jag hoppas verkligen att det läcker ut. Man kanske, ja, jag får väl på medlemmarna själva där och be dem. Det är liksom 30 år sedan, det kan ju inte skada någon längre eller sådär. Hade väl bara varit kul att höra, eftersom man uppskattar musiken så mycket. Vad ska vi säga mer om Vinnie Vingmutter då? För den som inte har hört innan, så finns det liveupptagningar med ett band som heter Treasure. Han spelade in en skiva med dem 1977. Är lite skön sån här New York fusion, fast det är inte riktigt fusion, men det är lite, det är i alla fall inte vanlig poprock. Plattan är okej, men de är bara bättre live, och det finns ett par soundboard-inspelningar som är de här King Biscuit Flower Hour som nu har läckt ut kompletta. Och en av dem minst finns på YouTube, har jag sett, och där är en bild också. Den har jag aldrig sett någon annanstans. Jäkligt fräck bild på det här bandet. De låter jäkligt bra, så är ni det minsta intresserade av Vinnie Vincent, vilket ni antagligen är om ni har lyssnat på 40 minuter här nu, så får ni in och lyssna på detta, för det är värt att lyssna på, verkligen. Det hade varit en dröm att få göra någonting med Vinnie någon gång. Att, alltså man skulle ju varit med 96, men det var en annan tid, det är 20 år sedan. Då kändes det inte speciellt unikt att han var här. Det var det, ja, nu har nog raggat upp en annan gammal Kiss-medlem. Vem blir det nästa gång? Mark St. John. Ja, det hade ju varit drömmen idag, eftersom han dog sen. Men tänker få prata med Mark om de där tre spelningarna 84. Men jag vet inte var Vinny är idag. Jag hoppas han har det bra. Jag hoppas att han gör det han vill. Jag antar att han har det lite kärvt ekonomiskt, eftersom han tyvärr stämde Kiss lite för många gånger utan att vinna. Men jag tycker om Vinnie Vincent. Och det, jag tycker han är en av de absolut starkaste låtskrivarna som bandet har haft att göra med. Det är bara synd att det inte funkade på de andra planen. Han var ju ingen, han var ju ingen personlighet live, det vet vi av det vi har sett. Han är ju inte så fräsig live. Och han är lite för flashy för Kiss kanske. Fast jag tycker han passar in i låtarna, så passar han in
när han var med. Det var hans ensam solo som var olyssningsbart bara. Men det finns väl ingen som kan tycka att Love Gun solot i Rio 83 är dåligt. Den här snygga durstegringen han gör, den är ju helt, helt, något helt annat än vad Ace gjorde liksom. Ett litet barn av sin tid helt enkelt, som inte hade fokus nog att ta det han var bra på och att be om hjälp med det han var dålig på, utan han ville göra allting själv. Och det funkar ju sällan. Det blev ju sällan riktigt bra. Tyvärr. Men jag hoppas han får upprättelse någon gång. Jag hoppas han hör detta, vilket han ju kanske gör. Det finns ju all möjlighet för detta kommer att ligga på internet. Han kommer inte förstå ett ord av det, tyvärr. Men det hade varit fräckt att få sätta sig ner en dag med Vinny och egentligen faktiskt skita lite i Kiss-tiden, för den är rätt väldokumenterad, men prata om allt det andra. Alla de här Happy Birthday USA och Laura Nyro och allting. För där finns ju en fantastisk flora av musik som han har gjort. Så jag kommer återkomma i ämnet. Jag kommer att vilja göra en grej till, nämligen om banden innan där. Det blir lite kortare per band, men jag kommer att återkomma och ni kommer att få höra mer om Vinnie Vincent. Men jag hoppas jag fyllde någon kunskapslucka idag med Warrior i alla fall. Som sagt, man trodde det var ett band som varade i flera år, och så visade sig när man väl började studera att nej, 5 månader högst. Det är lite spännande faktiskt, tycker jag. Och det är lite sånt som gör att det är roligt att gräva. Att man kan få sin egen världsbild helt ruckad på och bara wow, det där visste inte jag, det där fattade inte jag innan. Därför att när vi blev matade med informationen från tidningen OK och Rocket och fanclub-tidningarna, då det som stod där, var det tryckt så var det sant. Så var det ju. Inte, kan man ju säga. Anyway, tack för att ni har lyssnat idag. Tack för att ni fortsätter lyssna. Glöm nu inte, för er som då har missat det. Det finns en Facebook-sida numera som heter Alex Room Service. Den använder jag som reklamsida lite. Jag livestreamar lite, bland annat Bruce Kulicks konsert i Stockholm på Kissing Time. Kommer att hitta annat kul att livestreama också såklart. Så att in och gilla den sidan om ni vill. Man behöver inte vara vän med mig personligen på Facebook alls, utan det där är en sån gilla-sida. Så kan ni stänga av den sen om ni inte vill följa den. Men det kan ju ändå vara bra att få en liten heads up ibland att oj, nu kommer det snart en ny podcast. Eller titta vilken ful bild han hittade i sina gömmor. Så det får ni in och göra. Och närmast på gång är jag hinner väl med fler podcasts innan, men 20 augusti hittar ni mig i Borås. Då ska jag prata om Destroyer-turnén och framförallt Anaheim, eftersom det är på årsdagen av Anaheim-spelningen. Och sen så längtar vi alla efter Trollhättan 16-17 september. Henriks fantastiska arrangemang som kommer att slå alla på fotknölarna och anklarna i år. Gäster som Dennis Woller, Carl Linnaeus, Ken Kelly, Anders Tegner och ja, undertecknad ska förgylla er tillvaro lite med 2 dagars stam och gloj. Stoj och glam. Stam och gloj. 2 dagars roligheter och kul i poolen. Så tack för att ni har lyssnat idag. Tack för att ni lyssnar. Och hör gärna av er med lukrativa propåer om vad jag ska prata nästa gång. God afton.